Morning, brothers and sisters.
God morgon, syskon.
Good morning, family of God.
God morgon, Guds familj.
My dad was here this last week, and I was thinking how nice it was to be together.
Min pappa var här under den senaste veckan, och jag kände hur roligt och trevligt det var att vara tillsammans.
This last summer we had a chance to go home, and we had a family reunion. How nice it was to be together.
Nu i somras hade vi möjlighet att resa hem. Hem är ju i USA då. Och vi kunde ha familjeåterförening, och det var så trevligt.
With our biological family, we only get to enjoy that maybe every few years.
Det är ju så att med vår biologiska familj så får vi ju bara möjlighet att njuta av det så där med några års mellanrum.
But with our spiritual family, we get to enjoy that every week.
Men med vår andliga familj så får vi njuta av det varje vecka.
We may not always want it.
Det kanske inte är så att vi alltid vill ha det.
But it should be good to come together.
Men det borde vara så att det känns gott att få komma tillsammans.
Just over 8 months ago, an evangelist by the name Billy Graham went to be with the Lord.
För drygt 8 månader sen så gick ju evangelisten Billy Graham hem för att vara med Herren.
And I want to begin by sharing a well-recorded story from his life.
Jag vill börja med att dela med er en berättelse från hans liv.
During the beginning of his work as an evangelist and while a president of Northwestern College, he was faced with one of the most influential decisions of his life.
I början på hans ursäkta mig, jag tittar på min hustru som sa ja, så här, så att om det är så att det pustar för mycket så måste ni säga till mig, för att det är lite jobbigt att lyssna på. Nu ska jag läsa lite. I början på sitt arbete som evangelist, och han var också president för ett college som heter Northwestern College, så mötte Billy fick han göra en av de viktigaste besluten i sitt liv.
A close friend of Billy Graham's was a guy named Charles Templeton.
En god vän till Billy Graham heter Charles Templeton.
He worked with him in Youth for Christ.
Han jobbade tillsammans med Billy i Youth for Christ, Ungdom i uppgift.
And in many ways helped Billy Graham develop as an evangelist.
Och på många sätt så hjälpte han Billy att utvecklas som evangelist.
Templeton went on to Princeton and while there began to really question the authority of God's word.
Templeton gick vidare till ett annat college som heter Princeton, och medan han var där så började han ifrågasätta Guds ord.
Eventually Templeton began to put more emphasis in academia than really in Jesus Christ and God's word.
Och till slut så började han lägga mer fokus på det akademiska omkring Guds ord. Med en på Guds auktoritet, alltså Guds ords auktoritet.
He began to believe that the Bible was outdated and not really useful for us today.
Han började känna och tycka tro att Bibeln var lite utdaterad och inte riktigt relevant för oss idag.
And he began to challenge Billy Graham with these thoughts.
Han började utmana Billy med de här tankarna.
And Billy Graham shares how he really wrestled in his mind on what to do with God's word.
Och Billy delar med sig hur han kämpade med de här tankarna och hans tankar omkring Guds ord.
Billy Graham certainly didn't have all the answers.
Han hade naturligtvis inte alla svaren.
And so it was a challenging time in his life.
Så det var en utmanande tid i hans liv.
He was at a retreat in California teaching.
Så var han på en slags konferens, en retreat i Kalifornien och undervisade.
And he was thinking, how can I be doubting this word of God and yet teaching it as an evangelist?
Och så tänkte han, hur kan jag tvivla på Guds ord och så ändå undervisa det som en evangelist?
He shares how there was a day afternoon he went out into the forest.
Och han delar med sig hur han en eftermiddag gick ut i skogen.
And he laid his Bible on a stump.
Och så la han sin bibel på en stubbe.
And he said,
och så sa han,
oh God, there are many things in this book I do not understand.
Gud, det finns många saker i den här boken som jag inte förstår.
There are many problems with it for which I have no solution.
Det finns många problem i det som jag inte har någon lösning på.
I can't answer some of the philosophical and psychological questions others raise.
Jag kan inte svara på en del av de psykologiska och filosofiska frågorna som en del ställer.
But Father, I'm going to accept this as your word.
Men Gud, jag tänker acceptera det här som ditt ord.
By faith.
I tro.
I'm going to allow faith to go beyond my intellectual questions.
Jag ska låta min tro gå bortom mina intellektuella frågor.
My doubts.
Mina tvivel.
And I will believe this to be your inspired word.
Och jag ska tro på att detta är ditt inspirerade ord.
That decision not only impacted Billy Graham.
Det här beslutet påverkade inte bara Billy Graham.
But it fueled a ministry that reached thousands of people around the world.
Men det gav bränsle åt en verksamhet som nådde tusentals människor runt om i världen.
And I believe today we are faced with that same decision.
Jag tror att idag möter vi samma beslut.
And the battle is just as intense for us as it was for him.
Och kampen är lika intensiv för oss som det var för Billy på den tiden.
What will we do with the word of God?
Vad ska vi göra med Guds ord?
How do we understand it? How do we use it?
Hur ska vi förstå det? Hur ska vi använda det?
But as we look into God's word, we'll see this isn't a new battle.
När vi går igenom och läser Guds ord så ser vi att det här är ingen ny kamp.
Because recorded throughout God's word are stories of people who were challenged with what do I do with the word of God?
Därför att genom hela Guds ord så ser vi att det finns berättelser om människor som undrade vad ska vi göra med Guds ord?
It's a decision God wants us to have to face.
Och det är ett beslut som Gud vill att vi ska stå inför.
And it's a battle he wants us to be victorious in.
Och det är en kamp som han vill att vi ska kunna vinna.
This morning I want to look at a part of a story of three kings.
Idag vill jag att vi ska titta tillsammans på delar av berättelser om tre kungar.
Not the kings of the Christmas story.
Inte kungarna i julberättelsen.
They weren't even really kings and we don't know if there were three.
De var inte egentligen kungar, vi vet inte ens om det var tre.
But at least by name they were all wise.
Men i alla fall så kallades de alla för visa.
This morning we'll see two kings that were wise.
Idag kommer vi att läsa om två kungar som var visa.
But we'll focus on one king that was a fool.
Men vi ska fokusera på en kung som var en dåre.
And as we do, we're going to draw a lot from the Old Testament.
Och när vi gör detta så ska vi hämta mycket av det ifrån Gamla testamentet.
And so I want to remind us of what Paul tells Timothy in 1 Timothy 3:16.
Jag vill påminna oss om vad Paulus talar om för Timoteus i
1 Timothy 3:16.
Första Timoteusbrevet 3:16.
I'll just read this in English.
Och Luke kommer läsa det på engelska.
All scripture is breathed out by God and Paul is addressing our Old Testament here. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. It's wonderful we can go to any part of scripture and know it will bring us needed correction and training to live out how God wants us to live.
Så det är gott att veta att vi kan gå till hela skriften och veta att den kommer att ge oss vägledning och undervisning om hur vi ska leva ut det som Gud vill att vi ska göra.
We're not going to spend a lot of time on this first king.
Vi ska inte spendera mycket tid på den här första kungen.
But this part of his story helps us understand the second king.
Den här delen av hans berättelse hjälper oss att förstå den andra kungen vi ska prata om.
And a contrast that the writer of Kings is setting up for us.
Och vi kan se en kontrast som författaren till Kungaboken lägger upp för oss.
At the beginning of 1 Kings we find David who is advanced in years and about to die.
I början på första kungaboken så läser vi om David som har blivit gammal och närmar sig slutet på sin tid.
We read of him being in his bed uncontrollably cold.
Vi läser hur han befinner sig i sin säng och han är okontrollerbart kall.
That's the problem.
Det är det som är problemet.
But that's not the real threat of the story.
Men det är inte det som utgör egentliga hotet i den här berättelsen.
Concerning the kingdom.
När det rör kungariket.
The threat is that the heir to the throne has not been announced.
Det som är ett hot emot kungariket är att tronarvingen inte har meddelats eller annonserats.
And God had said Solomon would follow David.
Gud hade sagt att Salomo skulle följa David.
And yet since that had not been announced, Solomon's stepbrother, Adoniya, was actively trying to establish himself as king.
Men eftersom det här inte var uttalat så försökte Salomos halvbror ta utrymme och förbereda sig för att kunna bli kung.
David, though physically weak,
David, trots att han var fysiskt svag,
he shows himself spiritually strong when this is made known to him.
Så visar han att han fortfarande är andligt stark när han får kännedom om hur den här processen går till, alltså att Adonia vill bli kung.
By placing his trust in the Lord and what God has told him.
Och David sätter sin tro på Gud och det Gud har sagt till honom.
So in his time of need.
Så i hans tid av nöd.
This is what King David says.
Så är det så här kung David säger.
Then King David answered, "Call Bathsheba to me." So she came into the king's presence and stood before the king. And the king swore, saying, "As the Lord lives, who has redeemed my soul out of every adversity, as I swore to you by the Lord, the God of Israel, saying, Solomon, your son, shall reign after me, and he shall sit on my throne in my place, even so will I do this day."
Ni kunde se texten på väggen, hoppas jag. Gud bekräftar att Salomo ska vara kung och David uttalar detta.
First Kings starts well.
Första kungaboken börjar på ett bra sätt.
And yet as the story goes on through Kings we see a digression. A digression as the story goes
Men
through.
Men allt eftersom historien fortsätter så ser vi att den börjar dela på sig.
Until we get about halfway through the book.
Och när vi har kommit ungefär halvvägs genom boken.
Second Kings chapter 1.
Så kommer vi fram till andra kungabokens första kapitel.
And we find another king who has a problem.
Och då har vi kommit fram till en annan kung som har ett problem.
Having fallen from an upper chamber in his palace.
Han har fallit, ramlat ifrån en övervåning i hans palats.
Ahaziah faces death.
Och Ahaziah han ligger då alltså står inför döden.
He's injured and laying in his bed.
Han är skadad och han ligger i sin säng.
And we're also told that Moab has rebelled against Israel.
Och vi får också reda på att Moab har gjort revolt emot Israel.
But the real threat of the story.
Men det stora hotet i berättelsen.
Concerning the kingdom.
Rörande kungariket.
Is that instead of seeking the true God.
Är att istället för att söka den sanna guden.
Ahaziah sends messengers to inquire of a false god.
Så skickar kung Ahaziah sändebud för att fråga en fel gud om information om ledning.
Ahaziah being physically weak.
Ahaziah han var fysiskt svag.
In his time of need.
Och i hans tid av nöd, stund av nöd.
Shows himself to be also spiritually weak.
Så visar han också att han är andligt svag.
And it'll have its consequences.
Och det kommer att få sina konsekvenser.
So let's read the story.
Så låt oss läsa den här berättelsen.
We'll start by reading verses 1-8.
Och vi ska läsa då från och med vers 1 i första kungaboken. Och vi kör just nu fram till vers 8 så fortsätter vi lite längre fram. Efter Ahabs död avfall Moab från Israel. Och Ahazia stöttade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sa till dem: "Gå och fråga Baal-Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom." Men Herrens ängel hade talat till tisbiten Elia: stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem. Är det därför att ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal-Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så. Du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig. Till du ska döden dö. Och Elia gick. När sedan sändebuden kom tillbaka till kungen frågade han dem: "Varför kommer ni tillbaka?" Det svarade honom: "En man kom emot oss och sa till oss: gå tillbaka till kungen som har sänt er och tala så till honom. Så säger Herren. Är det därför att ingen gud finns i Israel som du sände bud för att fråga Baalsebub, guden i Ekron. Därför att du gör så, ska du inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du ska döden dö. Då frågade han dem, hur såg den mannen ut som kom emot er och talade till er på det sättet? Och det svarade honom, mannen var en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då svarade han, det var tisbiten Elia.
In this first part we see Ahaziah avoids the God of Israel and rejects the caring word of God.
I den här första delen så ser vi att Ahazia undviker Israels Gud och han avvisar hans ord.
I think it's a good question to ask by avoiding the God of Israel.
Jag tror att det är en bra fråga att ställa genom att undvika Israels Gud.
What all is Ahaziah rejecting?
Vad är det som Ahaziah egentligen avvisar?
I think we could make a pretty significant list.
Jag tror att vi kan göra en ganska ordentlig lång lista.
One thing he's rejecting is God's faithfulness to the covenant for blessing.
En sak som han avvisar är Guds trohet mot det förbund som han har upprättat med Israel.
It was told Israel that if they were to walk in obedience according to the covenant, God would bless them.
Israel hade blivit tillsagd att om de gick i lydnad till det förbund som de hade med Gud så skulle han välsigna dem.
And I believe God would have been faithful to that.
Och jag tror att Gud hade varit trofast till det löftet.
But now Ahaziah has to face a God who is still faithful.
Men nu måste Ahaziah möta en Gud som fortfarande är trofast.
That if Israel continues to reject God.
Nämligen att om Israel fortsätter att avvisa att gå ifrån och avstå från Gud.
Then he would bring about the curses of the covenant.
Fördömelse som finns i förbundet att drabba dem.
Which comes to our attention in the first verse that Moab is rebelling against Israel.
Och det är det vi ser i första versen här att Moab har gjort revolt mot Israel.
But he's also rejecting God's power.
Men han avvisar också Guds makt.
Possibly God's power to deal with his situation of being injured.
Kanske även alltså Guds möjlighet och makt att göra någonting åt den situation han befann sig i som skadad.
He's rejecting God's purposes for Israel.
Och han avvisar Guds mål med Israel.
But I think most of all he's rejecting God's care.
Men framför allt så avvisar han Guds omsorg.
How does God want to show his care for Ahaziah?
Hur eller på vilket sätt vill Gud visa sin omsorg om Ahaziah?
Through healing?
Genom helande?
It might be the suggestion of the text.
Det här kan vara det som texten föreslår.
But it's not the guarantee.
Men det är inte en garanti.
I think God wants him to have something far better.
Jag tror att Gud vill att han ska ha någonting ännu bättre.
Something more certain.
Någonting som är ännu mer säkert.
There are a lot of uncertainties that we don't know the outcome.
Det finns en hel del osäkra faktorer som vi inte känner till utfallet på.
But God's word does give us certainties.
Men Guds ord ger oss en hel del säkerhet.
He wants him to have the truth.
Han vill att han ska få sanningen.
And through his inquiring of Beelzebub.
Och genom att han istället ställer fråga till Beelzebub.
Ahaziah may have received a favorable answer.
Så hade han kanske kunnat få ett förmånligt svar alltså utav Baalsebub istället.
But what's the advantage of a favorable answer if it's not true?
Men vad är det för fördel med ett bra och ett positivt svar om det inte är sant?
Or if it leads us to trust one who is not trustworthy.
Eller om det gör att vi leder oss till att lita på någon som inte är pålitlig.
A power that will eventually destroy us.
En kraft som till slut kommer att förstöra oss.
You see, there's no guarantee here that if Ahaziah would have inquired of the Israel of God at first, that he would have been healed.
Det finns naturligtvis ingen garanti för att om Ahaziah hade gått till Gud, alltså den sanna guden.
It may have been Ahaziah's the answer he was looking for.
Och det kanske naturligtvis var det svar som han ville, som han letade efter och ville ha.
God is far more concerned about the truth.
Så är Gud långt mer orolig och bekymrad över sanningen.
We're not told.
Vi får inte veta detta.
but possibly for Ahazia to prepare to die.
Men möjligen är det för att Ahazia ska förbereda sig för att dö.
To prepare himself to meet the Lord.
Att förbereda sig för att möta Gud.
To communicate a trust in the Lord and for the future of the nation.
Att kommunicera ett tillit till Gud och för nationens framtid.
But you see, the kings of Israel at that time, they didn't want the truth.
Men ni förstår att Israels kungar på den tiden, de ville egentligen inte ha sanningen.
We see this as a pattern.
Vi ser det här som ett mönster.
In the kings prior to Ahazia.
I kungarna innan Ahazia kom till.
As they were faced in times of need, listening to others other than God.
Så var det likadant för dem när i tider av nöd så lyssnade de på andra gudar än den sanna guden.
In the previous chapter, Ahazia's father is wanting to go to battle.
I det föregående kapitlet så ville Ahazias far, som då var kung, gå in i strid.
Jehoshaphat, the king of Judah, comes to join him.
Och Jehoshaphat, som var kung av Juda, han kommer för att kämpa tillsammans med honom.
And before they go into battle, Jehoshaphat says, is there not a prophet of God that we can inquire of?
Men innan de går in i krig så säger Jehoshaphat till kungen där, finns det inte en Guds profet som vi kan ställa fråga till?
And so Ahazia has his 400 plus prophets come and tell him what he wants to hear.
Och så har Ahazia 4, eller hans pappa kanske det var. Ja, 400 profeter, yeah, som han vänder sig till och ställer frågor och för att de ska ge dem svar som han vill ha.
Jehoshaphat picks up on this.
Och Jehoshaphat han tar till sig detta.
And says to Ahab, is there not another prophet of God in Israel?
Och så säger han till Ahab då, finns det inte en annan profet som är profet för Israels Gud?
And Ahaziah says, or Ahab says, well, there is Micaiah.
Och så säger Ahab, ja, det finns en som heter Mikai.
And he says, bring him in.
Och så säger han, men för hit honom då.
And this is what we read.
Och så läser vi följande.
This is 1 Kings 22:16-18.
Då ska vi läsa i första kungabokens 22 kapitel. 22 kapitlet, verserna 16-18. Men kungen sa till honom, hur många gånger ska jag besvärja dig med att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Då sa han, jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sa, dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sa Israels kung till Josef att, sa jag det inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka?
Having given the truth,
han hade gett sanningen.
He despises it.
Och kungen föraktade den sanningen.
And he actually puts Micaiah in prison.
Och så sätter han Mikael i fängelse istället.
Now we see his son doing the exact same thing.
Och nu ser vi hans son Ahazia gör precis samma sak.
You see in our day as much as Ahaziah's day.
Och vi ser faktiskt att det här sker idag i vår tid på precis samma sätt och lika mycket som på Ahazias tid.
There are many gods, there are many voices who will tell us what we want to hear.
Det finns många röster som talar om för oss och säger saker till oss som vi vill höra.
But we need to know that there's always a cost.
Men vi behöver veta att det finns alltid en kostnad i relation till detta.
And in one way or another, listening to a voice other than God's, other than his word.
Och på ett eller annat sätt, om man lyssnar till en röst som inte är Guds röst eller Guds ord,
will be destructive.
Så kommer det att vara destruktivt.
If we don't listen to God's voice,
om vi inte lyssnar till Guds röst,
how will that prepare us to make the hard decisions of following Christ?
Hur kommer det att förbereda oss för att ta de svåra besluten när det gäller att följa Jesus?
To live as a redeemed people, not clinging to the things of the world.
Att leva som det friköpta, det räddade folket som inte håller sig fast vid världens tankar.
If we only look to the voice that tells us what we want to hear.
Om vi bara lyssnar till de röster som säger till oss det vi vill höra.
How do we live as God's kingdom set apart to him?
Hur lever vi då som Guds, en del av Guds rike som är undansatt för att leva som han vill att vi ska göra?
Let's not fool ourselves.
Låt oss inte lura oss själva.
The gods of our age are just as attractive in our time of need as they were in Hezekiah's day.
Gudarna i vår tid är lika attraktiva för oss att lyssna till som det var på Ahasias tid.
And as Christians we are just as prone to believe what we want to hear.
Och som kristna så är vi lika benägna att lyssna på det som vi vill höra.
In order to justify the lifestyle we want to live.
För att rättfärdiggöra det liv som vi kanske vill leva.
We want to hear and we want to believe the Bible is outdated.
Vi vill höra, vi vill tro att Bibeln är inte riktigt uppdaterad.
We might want to hear laziness is justifiable.
Vi kanske vill höra att lathet är okej.
We might want to hear financial gain at the cost of integrity. That's just a part of business.
Vi kanske vill höra att lyckas ekonomiskt på bekostnad av integritet. Det är okej, det är business, så är det bara.
Church attendance, that puts me right with God.
Att komma till kyrkan, det gör att jag är okej och att jag är rätt med Gud.
Pornography is harmless.
Porr är harmlöst.
Hours on the TV and the screen time, they won't have a negative influence.
Många timmar framför TV:n eller med datorer, det har ingen negativ påverkan på oss.
On us or our children.
På oss eller på våra barn.
And the list could go on.
Och listan kan göras hur lång som helst.
We have gods in our day, don't we?
Vi har gudar även i vår tid, eller hur?
And they're attractive.
Och de är attraktiva.
But they're destructive.
Men de är destruktiva.
And though we see that Ahaziah avoids God here.
Men även om vi ser att Ahasia undviker Gud här.
God doesn't avoid Ahasia.
Så undviker inte Gud Ahasia.
He cares too much.
Han bryr sig för mycket.
Not only for Ahasia but for the nation as a whole.
Han bryr sig inte bara om Ahasia men om hela nationen.
And so what the truth that we are given here, what the text emphasizes.
Så att sanningen som vi ger här och som texten understryker.
Even when we don't know the outcome.
Även när vi inte vet utfallet.
As we will be left with many things in life, there is no guarantee.
Precis som det är med så många, många saker i livet så finns det inga garantier.
But we're guaranteed this.
Men detta är vi garanterade.
God wants us to come to him.
Gud vill att vi ska komma till honom.
God wants us to inquire of him.
Gud vill att vi ska ställa frågor till honom.
God wants to speak into our hour of need.
Gud vill tala in i vår tid och i vår nöd, i våra behov.
But did Ahaziah respond in a favorable way?
Men gav Ahaziah en respons på ett bra sätt eller ett negativt sätt?
Let's read his response in verses 9-12.
Och då ska vi läsa hans respons, hans svar i de följande verserna, och då är första kungabokens första kapitel, andra kungabokens första kapitel, och vi fortsätter från vers 9-12. Och han sände till honom nu är vi tillbaka vid Elia, han sände till honom en underhövitsman med 50 man, och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sa han till honom: du Guds man, kungen befaller dig att komma ned. Men Elias svarade och sa till underhövitsmannen: om jag är en gudsman, så må eld komma ner från himlen och förtära dig och dina 50. Då kom eld ner från himlen och förtärde honom och hans 50. Och han sände åter till honom en annan underhövitsman med 50 man. Denne tog till orda och sa till honom: du gudsman, så säger kungen, kom strax ned. Men Elias svarade och sa till dem: om jag är en gudsman, så må eld komma ner från himlen och förtära dig och dina 50. Då kom Guds eld ner från himlen och förtärde honom och hans 50.
What disturbs you about this passage?
Vad kan störa dig med den här texten?
I know why you're laughing, because we all think the same.
Jag förstår och vet varför ni skrattar, för vi tänker alla likadant, förmodligen.
The death of 100 soldiers and 2 captains.
100 soldater och 2 kaptener som dör.
And by fire.
Och det med genom eld.
From heaven.
Från himlen.
From God.
Från Gud.
Oh yes, by Elijah's voice. By Elijah's.
Ja, det kom ju via genom words. Elias röst och hans ord.
But the fire from heaven only confirms what Elijah said, this is up to God.
Men elden ifrån himlen bekräftar egentligen bara hans ord, nämligen att det här är upp till Gud.
In other words, if I am a man of God, I don't know.
Så sa han att om jag då är en Guds man.
Let's let God decide. Let's let God decide.
Vi låter Gud bestämma.
And if so, let fire come down out of heaven and consume you and your men.
Och om det är så låt eld få komma ner från himlen och förtära dig och dina män.
Is that not disturbing?
Det stör inte det dig lite grann?
We don't really know where to put that in terms of our understanding of God.
Vi vet inte riktigt var vi ska lägga det i förhållande till att förstå Gud och Guds vilja.
But we don't, even if we don't understand that, we don't have the right to excuse it.
Men även om vi inte förstår detta så har vi inte rätt att ursäkta det.
To ignore it.
Eller att ignorera det heller.
To somehow water it down so that God becomes more tame.
Att på något sätt urvattna det så pass att Gud blir tam.
And certainly not to say, well, that's the Old Testament God.
Och det är inte bara att säga, ja, men det är Gamla Testamentets Gud.
Because scripture tells us God is the same yesterday, today and forever.
För Gud, eller skriften talar om för oss att Gud är densamma igår, idag och för alltid.
So instead we need to take the time and understand what is God telling us here.
Så istället behöver vi ta tid och fundera över vad är det Gud säger till oss genom detta.
And I think it's something that the original audience would have picked up on.
Och jag tror att det är någonting som den ursprungliga publiken hade gjort.
Because they're not troubled by the death of 100 men and 2 soldiers.
För de störs inte av att ett hundratal soldater dör.
The recipients of the book of Kings.
De som på den tiden tog emot kungaboken, kungaböckerna.
They're troubled because they're sitting in exile.
De är störda därför att de befinner sig i exil.
In Babylon.
De finns i Babylon.
Away from their land.
Långt borta från deras land.
Jerusalem destroyed.
Jerusalem är förstört.
The temple destroyed.
Templet är förstört.
And they're asking, how did this happen?
Och de frågar sig, hur hände detta?
Oh, far more than the death of 100 men.
Ja, det var ju långt värre än att 100 män hade förtärts eller dött.
What troubles them?
Vad är det som bekymrar dem?
Is that as with this king and the king's following and the people, we continue to reject God.
Och vad är det som gör att den här kungen och nästa kung och tillsammans med folket att vi fortsätter att avvisa Gud och säga nej till Gud?
Remember the days of CDs or for some of you records?
Kommer ni ihåg den tiden när vi hade CD-skivor eller till och med skivor?
And when there was a scratch and it would keep skipping and saying the same thing.
Och ni vet, om det blev en repa på skivan och så hoppade nålen över, så snurrade den bara över samma text gång efter annan.
If you read this passage together, you're going to hear a skipping record.
Om vi läser hela kungaböckerna i ett svep, så kommer vi att höra den här skivan som repeterar sig själv. Det bara hakar över och så säger det samma sak igen och igen.
12 times it says either come down, came down or went down.
12 gånger så står det antingen come down.
Come down, came down,
kom
went
ner,
down.
Det blir lite kom ner, det kom ner eller det gick ner.
You see, Ahazia wanted Elijah to come down.
Vi hörde ju det att Ahazia ville att Elias skulle komma ner ifrån berget.
If it was just to have a talk, he didn't need to send 50 men.
Det var ju bara för att han ville ha ett samtal, han behövde inte egentligen skicka 50 man för att hämta honom.
No, he is challenging Elijah's authority.
Utan det han gör är att han ifrågasätter Elias auktoritet.
But by challenging Elijah's authority, ultimately he's challenging God's authority.
Och då förstår vi att när han ifrågasätter Elias auktoritet, så ifrågasätter han också Guds auktoritet.
Would you ever dare to say, God, come down off your throne?
Skulle vi någonsin våga säga, Gud, kom ner ifrån din tron?
No.
Nej.
But it's a little easier to tell the prophet of God that, maybe.
Men det är lite lättare att säga det till Guds profet.
There's something that God cannot tolerate here.
Det finns något här som Gud inte kan tolerera eller acceptera.
God will not tolerate the intolerance of his authority.
Gud tolererar inte intoleransen gentemot hans auktoritet, alltså att man inte vill acceptera att han är Gud och har auktoritet.
And that's made known through his word and through his anointed.
Och detta tillkännages genom hans ord och genom hans smorda.
And he goes to some extreme measures to communicate that.
Och han går till ganska extrema längder för att kommunicera det här till folket.
102 men consumed by fire.
102 män som förtärs utav eld.
But that's not what's disturbing.
Men egentligen är det inte det som är störande här.
What's disturbing is that God's people are rejecting him.
Det som är störande är att Guds folk avvisar Gud.
So, Ahaziah has given a chance to respond, to repent.
Så Ahaziah, han ges tillfälle att ångra sig.
Yet he sends one more man to have Elijah come down.
Alltså det har hänt två gånger, men ändå sände han ytterligare en man att skicka, en hövitsman att skicka, att hämta Elia.
And here we'll see that Ahaziah's fate is made certain by the word of God.
Här kommer vi se att hans öde bekräftas av Guds ord.
Look at verses 13 through 17b.
Och då ska vi fortsätta att läsa, och vi är igen i andra kungabokens första kapitel och vi läser från vers 13. Åter sände han iväg en tredje underhövitsman med 50 man. Och denne tredje underhövitsmannen drog dit upp, och när han kom fram föll han ner på sina knän för Elia och bad honom och sa till honom: du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Se, eld har kommit ner från himlen och förtärt de första 202 underhövitsmännen och deras 50 man. Men låt nu mitt liv vara något värt i dina ögon. Och Herrens ängel sa till Elia: gå ner med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ner till kungen. Och han sa till denne: så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal-Zebub, guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon gud som du kunde fråga om detta, därför ska du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du ska döden dö. Och han dog i enlighet med det Herrens ord som Elia hade talat.
With this third captain we see one who humbles himself before Elijah.
I den här tredje kaptenen, underhövitsmannen, så ser vi en som ödmjukar sig inför Elia.
He's obviously aware of what's happened to the previous 102 soldiers and captains.
Det är tydligt att han vet precis vad som har hänt med de två tidigare sändebuden och deras män.
And so more than the authority of his king, he places himself under the authority of Elijah, ultimately God.
Så han sätter sig i motsats till egentligen att sätta sig under hans kungs auktoritet, så sätter han sig under Elias auktoritet. Han böjer sig under den.
And his life and the life of his men are preserved.
Och hans liv och hans mäns liv är räddade.
And now Elijah does go down.
Och den här gången så går Elia, följer Elia med honom ner.
But not ultimately because of the plea of the captain.
Men inte i första hand eller slutligen för att den här kaptenen ber honom om det.
He goes down because the angel of the Lord told him to.
Han går ner därför att Guds ängel säger åt honom att du ska gå ner.
See, he's put himself also under the authority of God.
Han har alltså också ställt sig under Guds auktoritet.
And his word.
Och under hans ord.
And he comes with the third time the same message.
Och nu kommer han med för tredje gången med samma budskap.
Is there not a God in Israel by which you can inquire of his word?
Finns det inte en gud för Israel som du kan ställa frågor till angående hans ord?
Three times.
Tre gånger.
God gave Ahaziah a chance to repent.
Tre gånger gav Gud Ahaziah möjlighet att omvända sig.
But he didn't.
Men han gjorde inte det.
And so his fate is made certain.
Och där förseglas hans öde.
And he dies.
Och han dör.
Near the Torchbearer School in England.
Inte så långt ifrån fackelbärarnas center i England.
The English Air Force does a lot of training.
Där har engelska flygvapnet mycket övningar.
And because of that, on any given day,
och på grund av det här, så på vilken dag som helst,
in the matter of seconds,
under bara några sekunder,
a quiet, peaceful English afternoon,
så kan en tyst och fridfull engelsk eftermiddag,
can suddenly disrupted with a sonic boom,
kan det plötsligt bara explodera med en överljudssmäll.
Of course, it leaves you with your hands over your ears.
It's easier.
It leaves you with your hands over your ears.
Det gör ju att du plötsligt har händerna för öronen.
Your heart pumping.
Hjärtat pumpar för fullt.
Probably tea in your lap.
Du kanske har te i knät.
It's terrifying.
Det är skrämmande.
But it's also exciting.
Men det är också lite spännande.
And usually I'm looking around, where's the jet?
Och så är det klart att man ser sig omkring, var är jetplanet någonstans?
And when I see it I say, oh, that's amazing.
Och när man ser det så tänker man att det är ju helt fantastiskt, otroligt.
I want to leave this story.
Jag vill lämna den här berättelsen.
And turn our attention to a final king.
Och vända vår uppmärksamhet gentemot den sista kungen.
Whose story should be a sonic boom in each of our lives.
Och hans berättelse borde vara en sån här överljudssmäll i våra liv.
As it was in a particular day in history.
Så som det var vid en särskild dag i historien.
And like a sonic boom.
Och så som en överljudssmäll.
It speaks for itself.
Så talar det för sig självt.
But we should be looking and saying, wow, that's amazing.
Men vi borde se på det och säga till oss själva, wow, det här är ju otroligt.
Our King Jesus.
Vår kung Jesus.
He's faced with a problem.
Han står inför ett problem.
He's hanging on a cross.
Han hänger på ett kors.
He's facing his death.
Han står ju inför sin egen död.
And he was the hoped for Messiah who would free his people from their enemies.
Och han är den Messias som man hoppades på, som skulle frigöra folket från sina fienden.
But that's not the real threat of the story, is it?
Men det är ju inte egentligen det verkliga hotet i den här berättelsen, eller hur?
The threat concerning the kingdom of God.
Hotet som gäller Guds rike.
The real threat is humanity's sinful condition.
Det egentliga hotet är mänsklighetens enkla situation.
Our rejection of God's authority and his word in our lives.
När vi har avvisat Guds auktoritet och hans ord i våra liv.
And so Jesus, though physically weak.
Och därför så Jesus, även om han var fysiskt svag just då.
He shows himself spiritually strong.
Så visar han att han själv är andligt stark.
As he trusts the word of God and remains on the cross.
När han förlitar sig till Guds ord och han hänger kvar på korset.
Look at these verses in Matthew.
Titta på de här verserna i Matteus
27-39-42.
Matteus 27 och verserna 49.
What when
39-42.
When I read these in light of what the story we've just read was like a sonic boom.
När jag läser det här så är det precis som i den berättelsen om överljudsplanen. Det blev som en explosion för mig.
27:39-42.
Okay. Då läser vi. Matteus 27, vers 39. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa, du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu, om du är Guds son. Och stig ner från korset. Översteprästen och de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så ska vi tro på honom.
Whether it be the days of Ahazia, whether it be in the days of Ahazia,
om det så är i kung Ahazias dagar,
or the days of Jesus,
eller i Jesu dagar,
God's authority is being challenged, come down.
Så utmanas Guds auktoritet om man säger till honom, kom ner.
Let us decide how we want you to prove yourself.
Låt oss bestämma hur vi vill att du ska bevisa att du är Gud.
But Jesus remained.
Men Jesus hängde kvar på korset.
Why did he stay on the cross?
Varför hängde han kvar på korset?
He had the power to come down.
Han hade makten att komma ner.
He would have received a following if he came down.
Han hade fått många efterföljare om han hade kommit ner.
A following of all the religious leaders.
Alla de religiösa ledarna hade gärna följt efter honom i så fall.
He definitely would have impressed the crowds.
Han hade ju definitivt imponerat på folkmassorna.
He would have brought relief to his followers.
Han hade gett hans följare relief.
Joy.
Ja, glädje. Alltså, de hade blivit lättare, så är det. Om Jesus hade kommit ner från korset, det är klart de hade blivit lättare.
At that point it would have been so easy to establish his earthly reign.
Just vid det tillfället hade det varit hur lätt som helst för honom att fastställa hans jordiska herravälde.
And you know what? He may have even wanted to come down.
Och vet ni vad? Han kanske till och med hade velat komma ner.
Remember his prayers in the Garden of Gethsemane?
Kommer ni ihåg hans bön i Getsemane?
Three times.
Tre gånger.
Lord, if there is any way, let this cup pass before me.
Gud, om det finns något sätt så låt den här bägaren få gå mig förbi.
So why didn't he come down?
Så varför steg han inte ner från korset?
Because God will not tolerate the intolerance of his authority.
Därför att Gud accepterar inte att man accepterar hans auktoritet. Gud tolererar inte det.
Made known through his word.
Gjort känt genom hans ord.
And through his anointed.
Och genom hans smörjelse.
Even to the point of death on a Roman cross.
Till och med inför döden på ett romerskt kors.
The outcome of our lives is made certain by the indwelling of the word of God.
Utgången i våra liv, den säkerställs genom det inneboende ordet i våra liv.
Who in his time of need.
Som i sin tid av nöd. Och det inneboende ordet är ju Jesus förstås.
Wanting that hour to pass from him.
När han själv ville att den här timmen skulle gå honom förbi.
Committed himself to the word of God.
Så hängav han sig ändå åt Guds ord.
Remember in the garden those three times he prayed.
Kom ihåg här i Getsemane när han bad tre gånger.
God remained silent.
Gud förblev tyst.
And yet did he.
Men gjorde han det egentligen?
Eventually Jesus's captors come into the garden.
Till slut så kommer ju Jesus till fångatagare in i Getsemane.
Still no word from God.
Fortfarande inte ett ord ifrån Gud.
And yet what does Jesus say?
Och ändå, vad är det Jesus säger?
As they're seizing him.
Precis när de håller på att tillfångata honom.
This from Mark 14:48, I'll read it in English.
Och här har vi från Markus 14, och jag läser det på engelska, det kommer på väggen här.
And Jesus said to them, have you come out as against a robber with swords and clubs to capture me? Day after day I was with you in the temple teaching, and you did not seize me. But let scriptures be fulfilled.
Men låt skriften uppfyllas, sluta texten med.
God wasn't silent.
Gud var inte tyst.
Because he had revealed it in his word.
För han hade avslöjat det i sitt ord.
And our savior was committed to the word and authority of God.
Och vår räddare, vår frälsare, han var hängiven Guds auktoritet och Guds ord.
And he remained on the cross because as the anointed son of God.
Och han förblev på korset därför att som Guds smordeson.
He made known and real to us the authority of God to forgive us our sins.
Så tillkännagav han för oss auktoriteten av
to forgive us of our sin.
Ja, Guds vilja att förlåta oss våra synder.
The times were like Ahazia.
Tiderna var precis som under Ahazias tid.
We've listened to the voices we want to hear, the gods we want to hear.
Vi har lyssnat på de röster, de gudar som vi vill lyssna på.
But not the one we need to hear.
Men inte på den som vi behöver och borde vilja lyssna på.
There's a decision we need to make, isn't there?
Det är ett beslut som vi behöver ta, eller hur?
What a blessing to have the word of God in our hands.
Vilken välsignelse det är att ha Guds ord i våra händer.
To be able to read it, to be able to study it.
Att kunna läsa det, att kunna studera det.
But I wonder if that really does show in our lives.
Men jag undrar om det verkligen syns i våra liv.
As a family of God.
Som Guds familj.
individually throughout the week?
Som individer under veckodagarna.
Is this the strongest voice in my life?
Är det här den starkaste rösten i mitt liv?
It's so important to God, he says he's written it on our hearts. It's so important to God, he says he's written it on our hearts.
Det är så viktigt för Gud, så han säger att han har skrivit det i våra hjärtan.
He's given us the Spirit of God.
Han har gett oss Guds ande.
To not only read it and understand it,
att inte bara läsa och förstå,
but that we might live by it.
Utan att vi också kan leva efter det.
And I think of Christ in his humanity, if he was that committed to the word of God.
Jag tror att Jesus, när han var människa, om han var så hängiven Guds ord och Gud.
And now his resurrected life living in me and living in you.
Nu är han ju uppstånden och han lever i mig och han lever i dig.
By our faith in what he has done.
Genom vår tro på det han har gjort.
He wants us also to live according to his word.
Så vill han också att vi ska leva i enlighet med hans ord.
Let's give it the attention it deserves.
Låt oss ge ordet den uppmärksamhet som den förtjänar.
In the good days and in the bad days.
Under de dåliga dagarna såväl som de goda dagarna.
In our times of need.
I dagar av nöd.
As we look to bring in a pastor on.
När vi nu är i process, vi letar efter en pastor.
My prayer for us is that the Lord would give us a man who loves his word.
Så är min bön att Gud skulle ge oss en pastor som älskar hans ord.
Who places himself under its authority.
Som ställer sig själv under ordets auktoritet.
And shepherds God's people according to its truth.
Och leder Guds folk i enlighet med dess sanning.
But we need to do that in our individual lives as well.
Men vi behöver göra det i våra egna enskilda liv också.
Heavenly Father, we thank you for your truth. We thank you that, Lord, you.
Ja, far, vi tackar dig för din sanning och vi tackar dig för att vi får ge dig.
Thank you that when we have avoided you, Lord, you pursue us.
Tack för att när vi har undvikit dig så har du ändå sökt efter oss.
Because you care for us.
För att du bryr dig om oss.
You want us to know what's true.
Du vill att vi ska veta vad som är sant.
Lord, we thank you that
Gud, vi tackar dig för att
you remained on the cross.
Du fanns kvar på korset.
You trusted the word and the plan of God.
Du litade på Guds ord och Guds plan.
And we are incredibly blessed by it.
Och vi är så otroligt välsignade genom detta.
Might we, having received your spirit,
låt oss ha tagit emot din ande, den helige ande.
In a similar way, take up our cross.
Och på samma sätt ta upp våra kors.
And follow you.
Och följa dig.
Trusting your word and your authority.
Förlitande oss till ditt ord och din auktoritet.